You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen.
Nu mina seglingstokiga vänner ute i landet. Nu ska vi åka rakt in i den professionella seglingsvärlden. Med en av faktiskt väldigt få svenskar som är aktuella på de största scenerna just nu. Vi hoppas såklart på fler och därför är det här avsnittet fullt av tips till dig som drömmer om att gå samma väg som ingen mindre än Julius Hallström. Är det viktigt med resultat på mästerskap i ung ålder? Eller kanske är framtidens framgång i att man är schysst kompis på handplan? Om en timme så vet ni det och mycket mer. Vi har så mycket att prata om så vi dyker rakt in i intervjun. I seglingspodden idag, till GP-aktuella Julius Hallström. Julius, en av våra stora svenska profiler i proffsvärlden just nu. Vi börjar där allt började. Vilken klubb är du fostrad i?
Ja, det är en spännande fråga.
Ja, för jag läste liksom halvdansk och grejer. Ja. Är du det?
Så här är det. Jag växte upp i Vaxholm. Och så min första seglingsklubb, om man kallar det klubb, och Värmdöjoldeseglare började segla på. Och så seglade jag väldigt tidigt. Jag seglade minikupp heter de i Stockholm, Optimisten. Och sen så bytte jag då till KSS i Ranängen som jag seglade för. Och sen så blev det Saltis sen, ganska tidigt också. Så det kanske när jag var 10 eller 12 år så började jag segla på Saltis. Med Emil och gänget och Ida och hela dem.
Och hur var det, körde du Optimisten ända till du var 15? Eller, alltså du är ganska stark idag. Hur liksom, var du stor när du var liten och stor och stark när du var liten också?
Nej, men jag tyckte att jag var vanlig kille. Jag ser inte mitt sista år Optimisten, tror jag, för jag tror jag blev för stor då. Jag spelade mycket hockey då också. Så jag växte lite liksom, men jag var inte så här bauta stor, kan jag säga. Och sen så började jag sälja 29ern och då var det också väldigt viktigt att hålla ner vikten. Så Optimisten och 29ern var liksom ganska liten och tanig.
Yeah.
Men samtidigt också var ju liksom den tiden puberteten, om man säger 15. 15-16 där så började man växa, så vad den gör. Man kan ju springa och så blir du superstark verkligen.
Ja, du måste ju ändå ha generna för att kunna utveckla styrkan, ser man ju helt klart när man ser dig på den här båten du är på nu.
Ja, det vet jag inte om det är gener eller vad det är. Jo, men gener är alltid bra att ha, men sen ser jag också att det är mycket tid. När jag började på Motala segelgymnasium så var det liksom typ det enda vi gjorde var liksom att träna och segla. Så det är nästan svårt att inte bli stark då, ska jag säga, för att få sån himla plattform att liksom kunskap och möjlighet och göra det tillgängligt för en själv. Fick man väldigt mycket där, tycker jag.
Och för lyssnarna kan vi ju säga då, när vi började prata här så sa du att du har precis hunnit klart ditt första pass och sen så kör vi den här poddinspelningen och sen blir det ett andra pass i eftermiddag. Vad, liksom, är det du som lägger upp din träning eller har du Har du liksom någon som hjälper dig med allt det?
Ja, men jag har faktiskt en som hjälper mig med det. Mm. Craig McFarlane heter han. Så han träffade jag efter Bermuda.
Mm.
Och så har jag kört med honom sedan dess. Så det är 6 år nu jag har kört med honom. Och han är med, han är anställd av Rockwool här också.
Yeah.
Så han hjälper oss med alltihopa. Och det är väldigt viktigt det där, för att det jag tror det är väldigt enkelt att hamna i sina egna rutiner om man inte har någon som utmanar en hela tiden.
Mm.
Så han, ja, han lägger upp på träningspass efter våra resor också, för det är mycket resande som vi håller på med.
Precis, och liksom så. Just det där med, vi brukar kalla det liksom att fönstret är öppet efter att liksom man har flugit och det är lätt att dra på sig liksom virus och grejer. Hur funkar det för dig? För du flög och landade igår från Nya Zeeland och idag kör du dubbla pass liksom. Ja. Hur tacklar du?
Eller ja, liksom det, hur?
Ja. Är det inte det, det fullständiga det idag liksom? Det är inte det maxköret idag, eller hur funkar det?
Bara för man kör 2 pass är de inte tuffa. Det är inga, det är inga hardcore. Du ligger och gråter på marken efteråt. Liksom. De är ganska, ganska lugna. Fast vi klagar lite då och då. Men det är liksom, de är ju upplagda för att vi hade en lång flygning igår.
Mm.
Så idag är det lite så här. Ja, men ett helt styrkepass där vi bara liksom aktiverar alla muskulera som vi kan. Och,
jag tänkte fråga nu, är Julius bra på yoga?
Ja, nej, fruktansvärt dåligt på det. Och det är också lite ett val som vi har gjort, eller jag har gjort och med honom.
Ja.
Att man försöker bygga sig bulletproof, kallar vi det.
Mm.
Och det är inte så ofta vi kör knäböj som är helt full range. Liksom. Vi stannar ganska tidigt i hela. Och just det här för att inte ta på sig skador och bygga sig stark.
Okej, okay. Ja.
Att liksom,
så och då betyder det att du behöver inte ha rörligheten för att kunna gå djupt i ett knäböj?
Ja, men nej, det är inte så ofta vi gör i våra båtar. Som jag säger
där.
Så står jag i jollar så är det annorlunda. Då behöver du full rörlighet för att kunna sitta på huka alla konstiga mina positioner.
Mm.
Men det behöver inte jag.
Nej.
Och där har vi inte lagt fokus på det.
Ja, spännande. Herregud, det låter som att det kan bli en sån här Van de Poel dokumentation från dig sen som många vill ha. Hur tränar man för att bli som Julius?
Ja, jag vill träna. Äta, men det är också så här, det är kanske det som jag är duktig på, det är äta.
Mm.
Och det gör så du inte tar på dig skador.
Mm.
Så när man flyger långt, att du har en ganska tydlig plan på hur du äter och dricker under ett flyg.
Ja. Och hur gör du då? För det är liksom inte så att jag tycker flygplansmaten är en så här fantastisk, så du har med liksom egen. Eller hur gör du det?
Nej, det gör jag. Jag tar inte med mig ingen mat. Men det är så här att man... Nu från Nya Zeeland så är det först ett 3,5 timmars flyg till Sydney.
Mm.
Så när vi kommer innan flygplatsen så är det så här, ja, men vad har vi gjort innan då? Så du ser till att du är fullt...
tankad.
Druckit mycket, ätit trär. Och sen så när du landar i Sydney så ska du käka en god middag.
Yeah.
Och du kan inte gå till McDonald's och käka en burgare liksom.
Nej.
Du ska gå till något ställe som du hittar som är bra liksom. Så här.
Ja.
Och sen så hur mycket vätska du trycker i dig under hela resan också.
Men det här är bra info, för här tänker jag lite att de... yngre seglarna missar lite alltså just förståelsen för vad det faktiskt innebär att dra förbi McDonald's och trycka i sig något efter att man har seglat eller liksom vad man gör för val och hur det verkligen påverkar kroppen på riktigt.
Mm. Ja, men det är jätteviktigt det här. Och hela alltid börja liksom, nu har jag ju en kille som gör det åt oss, så vi inte tänker så mycket, men vi lärde oss allt det här också från gymnasiet, från SOK, alltså, de har jättemycket duktig personal där som kunde alltihopa. Och grunden är ganska simpelt, du ska käka saker som är nyttigt liksom, eller vad är nyttigt då? Du ska se till så att du har en bra källa protein och så ska du ha kolhydrater och fett och sådana grönsaker.
Mm.
Så det är inte något så jättekomplicerat som man håller på med.
Men är du liksom bra på att skippa socker? Och alla liksom läskgrejer och sånt som många fastnar lite i ung ålder.
Jag är fruktansvärt dålig på det.
Okej, det var ju nu du skulle säga, ja det ska man inte dricka.
Nej, det är jag fruktansvärt dålig på.
Ja.
Men det är också så här att ibland behöver man mycket energi och det är väldigt gott att käka det.
Men du har en plan ändå och liksom en Så länge du får i dig den bra maten så kanske det som du trycker i dig som är mindre bra inte påverkar dig så mycket.
Och så tänker jag lite vart och när man käkar liksom.
Just det.
Att käka en godispåse innan segling kanske inte är så jättesmart. Men att om du gör det efteråt som en liten belöning, ja, det blir ganska okej.
Okay. Ja.
Lite sån tanke har jag bakom det.
Ja, nej, men det är bra. Kul, då fick vi liksom, vi gick rakt in i den här superprofessionella världen. Och när vi ändå är inne på mat då så fick vi, jag ställer ju frågan till lyssnarna, vad vill ni fråga Julius? Och då har vi en första fråga som lyder så här, hur många deciliter havregryn äter du till frukost, Julius?
Det här känns som någon som känner mig som har ställt den frågan.
Ja.
Ja, det är lite roligt, det är bra faktiskt, det tycker jag är kul. Men idag i morse så käkade jag 4 deciliter, så det är inte jättemycket.
Nej, okej, okay. Det är inte jättemycket. Lite upp,
ja, det går upp och ner lite beroende på hur mycket man tränar och sådär liksom. Så 4 deciliter är ganska standard när jag inte har tuffa pass och sådana saker som händer. Men jag har varit uppe på 12 deciliter när jag gick i gymnasiet och sådär liksom.
Ja.
Och lite innan det när man försökte gå upp i vikt.
Hur, har du någon typ av sån här jättestor tomteskål då? Som när man var liten, man ställde ut gröt till tomten. Man tog den största skålen mamma hade liksom.
Ja, jag hade det förut. Men sen så blev jag lite lat. Så jag körde kastrullen bara. Jag slängde i kastrullen. Slängde i min honung och lite allt annat som jag hittade.
Ja, hur gör du din gröt då? För jag kan ju faktiskt outa här då att... personen som frågade om den här gröten har faktiskt gjort en gröt till mig en gång som var gudomligt god. Hon har i mosad banan och lite goda grejer. Vad har du i din gröt?
Så fancy kände jag.
Nej.
Jag kör honung i.
Mm.
Och jag har kört samma honung hela tiden. Alltså, känns det, som. Det är faktiskt också från gymnasiet. Från Motala fanns en gubbe där som hade en honungs...
Odling
kan man säga. Så jag köper där alltid, varje sommar köper jag så här, 15-20 kilo honung. Bulk.
Underbart, det är säkert jättebra innehåll i den då som gör dig motståndskraftig för alla virus. Tar du med dig honung till Nya Zeeland eller är det kvar
nej,
i Köpenhamn?
Nej, det gör jag inte.
Nej,
det gör jag inte. Nej. Jag det håller jag lite simpel på. Men, och sen så har jag en liten klick smör ibland i.
Mm.
Och sen så lite något fryst bär har jag haft i också senast.
Ja, det är bra.
En blåbär eller sådär liksom.
Bra grötinspiration. Vi tackar Lovisa för den frågan då. Men vi backar bandet lite, Julius. Din bakgrund, du nämner att du... körde optimisten, du gick in i 29, vi vet att du sedan seglade 49 med Emil Järud och liksom du gick på Motala. Har seglingen alltid varit din stora passion? Visste du när du var liten liksom att du skulle vara där du är idag?
Nej, men det visste jag nog inte. Jag tyckte segling för mig var i början mest bara för det var roligt. Det var fruktansvärt kul tyckte jag, ut och tävla och båtarna, det var bara häftigt. Och valet att bli professionell seglare, det var liksom, det var nog inget val, det bara hände liksom.
Mm.
Och jag tror inte att jag liksom drömde om, eller visste inte vad det här var,
att det fanns. Professionell segling var. Men du var ju ganska ung liksom när du hamnade in i det också, eller hur? När liksom, ja. När gjorde du switchen från att vara jolleseglaren hemma i Sverige som är ute och tävlar lite till att gå till den professionella världen? Vad var det som hände där?
Jag vet faktiskt inte vad som hände. Det var Youth America's Cup som, och så hamnade jag i Bermuda i några månader.
Mm.
Och sen så, sen dess så blev det faktiskt inte mer jolle efter det.
Nej.
Jag och Emil försökte där, men det blev inte av så. För jag kom tillbaka sen till Motala och seglade lite. Men, för jag åkte Bermuda när jag gick på gymnasiet.
Ja, okej. Ja.
Så
Hur var det då? Hur var den liksom, var det en stor inspiration för dig? Att liksom, väcktes det någonting då där du kände, shit, det här skulle man ju vilja göra?
Ja, men det var så, för jag visste inte riktigt vad det var för något innan. Vad var America's Cat och sådär liksom. Men när jag var där, det var då det allt ändrades för mig. Det var liksom, när man bor och lever med alla de personerna. Det är liksom inte bara seglarna, det är liksom hela shortcrew-teamet och allt det där. Och alla de personerna är ju sådana här, alltså det är så häftigt att bara vara runt omkring dem. Med deras kunskap och vad de har gjort innan och alla sådana saker.
Och så var det youth-satsningen redan då egentligen?
Ja, så det var youth-märkelskutsatsningen. Och så fick jag möjligheten att vara med i deras, liksom, det riktiga laget då. Som en sån här ung talang kanske man kallar det.
Jag läste någonstans liksom att du hade gjort något roddtest.
Ja, men det var så vi blev, det var så vi gjorde våra uttagningar till Youth America's Cup.
Ja, till Youth. Okej, jag förstår.
Det var jättehäftigt. Vi seglade liksom, det var inte många vi var, men vi var jättemånga ungdomar. Och så skulle vi alla testa och så där. Det var jättehäftigt faktiskt.
Och där är vi ju faktiskt, alltså den möjligheten ligger ju framför så många av er som lyssnar nu. Säkert många av er som redan har skickat in till 2024 års Youth America's Cup som, där Sverige faktiskt har en plats. Det är helt fantastiskt att få höra dig att det var språngbrädan till din professionella karriär och nu finns det möjligheten igen för unga killar och tjejer. Hur tänker du på det?
Nej, det är svinhäftigt och det är jättekul att det är liksom ett projekt som är på och går. Och det är liksom bara möjligheten att få vara liksom runt omkring där och se och lära. Liksom. Det är super.
Vad skulle du vilja ge för tips då? Vi tänker att det är någon som har skickat in en ansökan nu då till det här projektet. Och man har skrivit in lite vad man har gjort innan. Och det kanske känns lite tunt för att det är bara att man har kanske seglat lite Optimist och 29er. Eller gett sig in i 49en. Men egentligen precis där du stod när du började. Har du några tips att ge till dem som är där nu?
Ja, det för jag vet den här alltså, när jag sökte till Youth America's Cup så var det liksom så här lite olika roller man kunde välja mellan.
Ja.
Det var liksom du skulle vara stark eller du skulle vara duktig på att trimma eller styra liksom.
Mm.
Och den här styrkesaken försvinner ju helt nu. Mm. Den är inte ens med i, för det är fyra personer.
Ja, precis. Det handlar mer om att vara grym på gaming kanske. Trycka på knappen.
Det var lite det jag skulle tyvärr komma till. Att den som är duktig seglare men också har väldigt mycket erfarenhet av gaming. Vilket är lite roligt att det kommer från det där. För det var någonting som man gjorde när man var liten. Och det skulle man inte göra så mycket för att det var dåligt för en och sådär.
Precis.
Men nu så
får du en revival här. Om man var bra på Sonic-spelet när man var ung liksom.
Ja, jag vet inte, tips till en som söker till det hela, det är, nummer ett är liksom, det är inte liksom, livet går inte under om man inte kommer med i det här. Det kan jag säga, att det finns så många som inte har gjort Youth America's Cup eller olympisk satsning eller någonting som är bland de bästa seglarna i världen just nu. Så livet går inte under om man inte kommer med i det här. Komma med i det hela så är det liksom, ta alla möjligheter som kommer. För det kommer möjligheter med allting. Och det enda du inte kan säga är nej. Säg bara ja till allt möjligt. Och så försöka pyssla upp hela kalendern efter det.
Yeah.
För du får bara de här möjligheterna en gång. Och sen så gäller det att visa sina framfötter då.
Mm.
Och
hur gör man det på ett bra sätt tycker du? Liksom visa sina framfötter. Är det liksom, har du haft någon strategi där? Jag vet vi har pratat med Kyle om hur han har liksom äntrat nya projekt och nya team och liksom valt att vara den här personen som liksom lyssnar mycket och är lätt att samarbeta med till exempel och sådär. Och det finns säkert jättemånga olika strategier där, men vad är din tanke?
Ja, men det är också så här lite olika varför team kan man säga. I ett stort America's Cup team eller GP eller Volvo Ocean Race, då handlar det liksom om att vara en duktig teamplayer.
Yeah.
Att alla som är där är otroligt duktiga seglare. Alla kan nästan alltihop om taktik och strategi och sådana saker. Det är inte där som skiljer liksom en duktig seglare från en annan duktig seglare. Det är snarare liksom hur man jobbar tillsammans. Kemi mellan folken. Kulturen, passar man ihop med kulturen i det laget och sådana saker, tycker jag har varit viktigt.
Och hur liksom upplever du det, den kulturen i det laget? Vem sätter den kulturen? Alltså hur kommer kulturen till laget?
Oftast är det ju de personer som man anställer då till de här projekten. Mm. Att om du anställer folk som har just det att har en tanke, så är det kanske bra att säga den tanken. En ganska öppen kultur kan man säga.
Mm.
Och det handlar om de personer som anställer början av projekten också.
Mm. Yeah.
Att ha ledarna och de som har mycket ansvar runt tiden. Mm. Har de en sund liksom, målsättning på alltihopa? Så, eller vad säger man? Sund... Mm. Ja.
Ja, men om deras, det de vill liksom, den kulturen de vill sätta och som ska sippra igenom och sen liksom bli någonting som alla känner och vill vara en del av.
Exakt, och sen så därifrån har man ju en grund på en kultur och sen så måste man få in någon expert på det hela som diskuterar och pratar och ser till så att det blir en bra...
Har ni det i ert Danmarksteam?
Ja, men det har vi. Och det är jättelärorikt och sådär. Men det hade vi också i Artemis också. Och det har funnits liksom en rubbel där. Och det är nog det som är liksom det stora skillnaden mellan de duktiga lagen. Att hur man tar på sig. Liksom, för det ibland går det bra, ibland går det dåligt. Och då liksom, när det går dåligt, att hur kommer vi tillbaka nu? Liksom?
Mm.
Och det har varit väldigt svårt, tror jag, i seglingsvärlden innan. Med en ganska machokultur har varit att du har en skipper som står och skriker på allihopa och sådär.
Mm.
Och det funkar ju liksom inte längre. För nu är det så att, som på ljusmärkarskap som nu så är det 4 personer.
Mm.
Så du kan inte ha någon som skriker. Så du har inte tid till att prata. Liksom.
Nej.
Allt du säger måste vara helt perfekt.
Mm.
Och
men kulturen liksom... kan ju vara på ett visst sätt sen på land kanske. Även fast man lyckas. Eller liksom, är det någonting som du har erfarit liksom... att det är skillnad liksom på land eller versus vattnet och...
Men det tror jag faktiskt, ja det är jättestor skillnad. På land så är de flesta väldigt schyssta, väldigt snälla och man har tid att prata med varandra och allt sånt där. Men på vattnet så blir alla är liksom killers på vattnet. Det är ingen som är snäll eller sådär liksom. För det enda det handlar om är att försöka göra så bra resultat som möjligt.
Mm.
Så på land så är de flesta väldigt goda och snälla. Och liksom,
och menar du liksom utanför teamet nu eller i teamet fortfarande? Liksom är den här killers du pratar om, är det mot andra team eller är det inne i ert team för att man vill ha platsen ombord och det är många som kan som slåss om den?
Nej, det är det ju inte. Jo, det är lite konkurrens inom laget också. Mm. Men det är just det att på vattnet så är det liksom, vi leker inte på vattnet.
Nej, det är liksom fokus på vad ni ska göra. Det är fokus på prestation.
Så du sitter inte där och skämtar innan start eller in på starten. Liksom. Mm. Men och du har ganska lite tid också.
Mm.
Och det är samma sak när vi seglar de andra, så här G32 eller M32. När du är på vattnet så är det fokus på... Du har ett jobb att göra.
Mm.
Att när du är på en arbetsplats i ett vanligt jobb så sitter du inte och skojar liksom, när du väl jobbar.
Nej,
du
inte i mötena. Det är precis.
Nej, exakt. Mm. Och det är samma approach som blir här också.
Mm.
Så när du väl är på båten, den tiden som det är kanske 3-4 timmar, då är det ganska hög fokus på det hela.
Mm.
Och sen så självklart om du har liksom långa pauser däremellan så måste du switcha av och kunna ha lite trevligt med folk runt omkring.
Mm.
Men sen på land så är det också många team har så här shore crew som tar hand om båtarna och båtbyggare och sådana saker.
Just det.
Och det är en annan djungel som måste också kunna navigera väldigt duktigt i. Därav att de personerna är oftast från en annan bakgrund än segling. De är från liksom
engineering och det är mer...
Exakt. Och där måste man också vara smart med dem. Så det är tips att när man hamnar i sådana projekt att se till så att man är bra kompis och hjälper dem med så här små saker. Att när du lyfter upp båten ur vattnet, att du ser till så att du hjälper till att tvätta båten och sådana saker.
Just det.
Fast det är inte ditt jobb, så det finns ganska, man ser ganska tydligt också vart man är, att de personer som hoppar av båten och bara går upp och byter om och så gör andra saker.
Just det.
Och så har du de som står kvar i sin våtdräkt och hjälper till och försöker fixa båten.
Ja, men det är bra. Det kan ju alla ta med sig lite, för det är ju liksom fine om det är någon gång du är helt dränerad och behöver det, men då kan man ju också förklara det för dem runt omkring och kanske få få gå den gången man väl behöver, men annars är det liksom support varandra liksom och visa att man verkligen är tacksam.
Ja, men precis, för vi alla är ju där och försöker göra så gott jobb som möjligt och, och deras, vad kan man säga, är ju ta hand om båten och se till den funkar. Och då måste vi ha respekt för dem också. Så det handlar ju om respekt mot varandra.
Ja.
Att, det är viktigt. Och det liksom, tror jag många har väl problem med.
Ja.
Att det, är liksom, det är svårt att förstå det där. Att man ser sig själv som seglare, som en rockstar. Men det är inte så det är.
Nej, det nämnde ju Emil lite i våran podd när han önskade att du skulle komma. Han kände att du var rockstar. Han var inte så mycket rockstar. Och så skrattade vi lite åt det. Och sen kom det ett mejl från en PR-tjej från Danmark som undrar om vi kunde spela in ett avsnitt med Julius. Och då skrattade jag lite, för jag tänkte, du stod ju redan på min lista, men nu kom det en PR-tjej. Så tänkte jag, han är lite rockstar ändå.
Nej, inget stans, ska jag säga.
Är det så?
Det är inte så. Nej, det är verkligen inte så. De som är rockstars, så tycker jag, de som gör sina OS-satsningar.
Okej, du kastar tillbaka den på Emil.
Ja, jag kastar det tillbaka. De kämpar.
Ja.
Det är tufft det där.
Ja.
Gör det lite enklare faktiskt. Men
ja, men hur liksom, olika, skulle du välja? Ja, precis. Hur skulle du liksom välja att se på de här två olika vägarna? Liksom, i, liksom, en stor skillnad antar jag är pengarna. Alltså liksom, att vara i det här systemet där du förmodligen har en lön på ett annat sätt än vad du har om du är olympisk seglare. Så här är det ju inom OS-sporten och all professionell idrott. Så det är ju ingen skillnad egentligen segling eller andra idrotter. Men förutom det, liksom, du som har inblick i många dina vänners OS-satsningar och det som du vet att du gör. Vad liksom, är det skillnader eller är det ungefär samma sak ni gör?
Ja, vi alla racear runt en bana med samma verktyg, kan man säga, vind och strömmar och sådana saker. Det är väl någon som är likheten i
det
hela.
Ja, det var det enda, eller?
det är väl lite så.
Ja.
Jag tycker i alla fall att teknologin som vi använder i de båtarna, typ som CLGP eller märkenskap och sådana saker, att det är inte så mycket segling längre.
Nej.
Ja, det är segling, men det är inte det här. Du håller inte så mycket tampar, det finns liksom inte någon tamp, och det är fullt av det i OS-båtarna.
Vad kan du hitta liksom, hittar du tjusningen i det också, eller strugglar du med det, saknar du tamparna?
Oklart. vissa båtar som har seglat sig fortfarande tampar och sådär. Och det är jättehäftigt och kul och sådär. Men ja, det jag gillar, det är ju liksom racing. Själva båten
spelar
en stor roll. Att tävla mot någon annan. Och jag har svårt för det här som inte är one design segling. Att när det är, man designar en båt och så ser de lite olika. Det är svårt för det. Det är väldigt kul med one design segling. Att det är, Det får en lapp här under av min tjej här. Sluta banka med telefonen.
Jag hör banka ingenting. Har du tics där? Nej, det gör du faktiskt inte. Nu ska ni få lära känna Monica på Helle Hansen. Enligt mig i alla fall så har hon ett utav världens bästa jobb. Om man gillar segling och marknadsföring. Då säger vi välkommen på länk från Oslo, Monica Rodahl. Du är produkt- och partnership manager på Helle Hansen. Det låter som världens roligaste jobb. Vad gör du på dagarna, Monica?
Ja, tack du för intron. Jag jobbar då, som produkt- och partnership manager. Och till daglig så är jobben min ganska varierad. Det kommer lite an på vad vi sponsrar av globala partnerships. Og i hvilken sesong vi er. Jeg jobber jo spesifikt med seiling, Så jeg jobber kun med de globale sponsorprosjektene våre I seiling, som The Ocean Race, America's Cup, Vendig Globe. Og så implementerer produktutvikling sammen våre profesjonelle innenfor de grenene til inline da, som konsumenten ser ut I butikken.
Just det. Og Helle är ju ett väldigt stort alltså ni är ju backade av ett jättestort kanadensiskt ägarbolag. Ni har ju alltså för oss här I Sverige så det finns ju såklart jättemånga olika varumärken I segling, men när man som jag har jobbat med er ett tag så förstår man eran liksom stora liksom ni är så extremt stora och det är så coolt. Ni har möjlighet att vara med på Volvo Ocean och America's Cup och hela de här bitarna liksom. Hur har det Hur har redan story varit I den här uppbyggnaden kring det?
Fra jeg startet I 2017 så har vi jo vokst. Jeg jobbet også faktisk tidligere I Helly fra 2009 til 2011. Og da holdt vi til I Moss, et lite sted utenfor Oslo. Vi hadde noe av produktutviklingen nede I kjelleren. Vi hadde syerske damer som satt der og sidde. Nå har jo selvfølgelig mye av det gått til utlandet, hvor det litt mer lønnsomt å produsere. Ja, så vi har jo vokst ekstremt mye og spesielt seilbiten da, har jo blitt markedsledende vi jo markedsledende innen seiling og så prøver vi å bli det på outdoor og ski og vi har blitt ganske store på outdoor og veldig store på ski så det spennende å følge med og merker det jo på kontoret at vi har gått fra en etasje til nå å ha fire.
Just det.
Vi vokser I antall mennesker og vokser I antall produkter solgt, så det veldig bra.
Og vokser ni da I liksom engasjement ut mot store event I, kring det som du jobber med også, antar jeg, at det stor skillnad på hur ni med?
Ja, jeg merker jo det. Jeg startet I 2017, og da hadde vi jo et team I The Ocean Race, Mafre, som jeg var project manager for og nå så har vi jo vokst så mye at vi tar for oss America's Cup Vendig Globe ja, Team Links I Sverige og alle markedene generelt innenfor markedsføringsavdelingene har jo også vokst sånn at vi mer regionalt til stede ikke bare I Norge, for Norge kanskje veldig kjent, eller Skandinavia generelt, at merkevaren vår har vært kjent, men også I utlandet, USA, Kanada og så videre. Så det veldig spennende, og det veldig morsomt å komme fra seilbakgrunn selv, vi har jo seilt sammen, og det veldig morsomt å få lov til å jobbe med hobbyen sin med en så sterk merkevare. Så
det ja, det forstår jeg virkelig. Og liksom de her, når ni da går inn I America's Cup, och med American Magic hur mycket handlar det om det blir det stor skillnad för er I produktutveckling liksom att ni får anpassa era produkter till liksom deras behov för deras behov är ju inte kanske riktigt som den här köparen som går på stan.
Ja. Ja, så egentlig generelt I alle globale seilprosjekter vi har, så har vi en saying, but trusted by professionals, og det ønsker vi å leve etter, hvor vi går inn og utvikler produkter sammen med våre profesjonelle, sånn at de kan yte 100% uten å tenke på produktene de har på seg. Og da det jo sånn at når du kommer til America's Cup, så det jo ikke alle, det jo ikke veldig kommersielt å utvikle en neopren-drakt som ment for å seile America's Cup-båtene. Det ikke der vi tjener pengene våre. Men vi bruker da elementer fra de produktene og implementerer ned til det vi selger ut til konsumenter. Og jeg tror det ekstremt viktig når du skal være markedsledende innenfor en kategori, at du har det beste av det beste. Og at man bruker de profesjonelle og hører på hva de har å si, for det jo de som ute I miljøet og som bruker det her hver eneste dag. Og da ja, det jo derfor vi utvikler seiltøy.
Ja, men precis. Tack så mycket Monica på länk från Oslo. Vi är så glada att Helle Hansen med oss och gör det möjligt för där hemma att lyssna på Seglingspodden. Ah. Ah.
var det vi pratade om?
Men skillnaden OS-segling, och, eller det där med liksom, tekniken, att det är racing, att det liksom, är tävlingen du vill åt.
Ja, men exakt. Jag gillar det tävlingsmomentet, det är det som jag tycker är väldigt kul. Mm. Och det är liksom så här, jag ser också lite ägarsegling, så du har en ägare som man seglar för. Och det är också, det är väldigt kul, för då alla andra runt omkring är också ägare. Så vi tävlar ändå mot varandra. Och det gillar jag väldigt mycket. OS-segling, jag är lite så här svårt för det också, för du lägger så mycket tid på att göra någonting, och sen så får du ganska kanske kort utdelning
inte,
på det där.
Kanske
det,
inte vara med. Nej, precis.
Ja, och det är också så här att mycket handlar om resultat i OS-segling också, men det är också mycket politik, och det är mycket politik i våran sport också. Eller i professionalisering också. Och det tycker jag är lite svårt, att det är till slut ner till en kommitté sen som skickar någon till ett seglat OS. Beroende på vissa parametrar.
Men hur ser det ut för dig idag då? Liksom, vi tänker, du är professionell seglare, du har ett kontrakt liksom. Det kontraktet, skulle du kunna vara arbetslös om 2 veckor om du gör liksom snedsteg, eller om du slutar vara så stark som du är, eller liksom, vad tänker du kring det? För det är ju ganska annorlunda mot att vara anställd på en bank eller något annat som man gör.
Ja, men det är så, vi har samma kontrakt som i Rockwell, så har vi samma kontrakt som en vanlig arbetare, en anställd. Vilket betyder att du kan få sparken och gå idag. Eller imorgon, men du får samtidigt en lön på vad man brukar få, det är några månader. Exakt, och det är lite det som är så CellGP, eller alltså ett projekt som CellGP, så har du liksom det är ett långt projekt. Vårat mål är att vinna säsong 5.
Yeah.
Vi är säsong 3 nu. Då måste man se till så att målet är få upp så mycket erfarenhet och hitta folk som ska kunna passa till säsong 5.
Yeah.
Så det är en lång satsning. Men ja, du kan få sparken imorgon. Och det är folk som har fått det. Och det handlar ju liksom nummer 1 om prestation och sen så hur kulturen liksom,
attityd,
hur upplevs
kanske.
Ja. Och sen så också att om du tappar lusten. Jag menar, det är ganska mycket du behöver göra, lägga hela din själ på det hela. Och det är klart att, men det är så i alla jobb och vilken idrott den väljer. Det är någon annan som betalar för dig, och om de inte tycker att du gör tillräckligt bra jobb så får du ju sparken.
Men det är fortfarande ditt eget driv som behövs för att du ska kunna göra jobbet.
Ja, men det är det ju. Och det är ingen som gör jobbet åt dig. Det är du som ser till att när du är ute och seglar, eller när du är hemma på gymmet, eller när du samlar upp data och liksom, det är inte bara segling, liksom, det är mycket runt omkring.
Hur ser du på det då, om ni har liksom, ni har 2 år till innan ni ska nå ert mål, liksom, var är du sen framöver i detta? Kommer du jobba som seglare under så långt du kan se framåt, eller liksom, vad tänker du om din framtid?
Ja, jag tänker att jag har en ganska lång framtid i det här. Och det beror på många olika saker. Det beror på hur min hälsa är, hur relationen med min flickvän är och alla sådana saker. När man kommer upp i en ålder så liksom man behöver tänka på familj och sådana saker. Och det ser jag att många av mina kompisar och kollegor också, det är liksom, det är det som tar slut på en till slut.
Går det inte att kombinera på ett bra sätt liksom, i teamen?
Det är många som gör det jättebra. Och det är det som jag hoppas på.
Du har dem som inspiration.
Ja, men det finns jättemånga som har hållit på mycket och länge. Och det handlar ju såklart att ha en partner som kan förstå en i grund och botten. Och det förstår du, och det har du samma sak hemma också. Att du måste ha supportet hemifrån för att palla med att någon skäller ut dig, eller att det inte går bra på en tävlingsdag eller sådana saker. Du måste ju ha någon att ventilera med hemma också. Som förstår dig.
Och någon som har koll på dig, att du inte liksom sitter och gör tics som låter under en podd. Jag tycker hon verkar supersmart, i din tjej. Verkligen.
Ja, olika kanon.
Ja, men har ni möjlighet att göra detta ibland tillsammans liksom, eller blir det bara ditt projekt?
Nej, men det är ett projekt tillsammans tycker jag. Att vi, självklart så har Ellen sin egen karriär och sina egna kompisar och sådana saker. Och det tycker jag är jätteviktigt att ha. Men så har vi också försökt på senare tid att försöka få med henne på tävlingarna.
Mm.
Dels för att de andra har också med sina partners och sådana saker. Och det blir lite enklare när de känner varandra och de får en liten community också med varandra.
Och skönt för dig kanske att liksom känna så här, okej, jag är borta men jag är ändå hemma på något sätt.
Ja. Mm. Ja, men precis. Så det är det som jag är väldigt... Man får möjligheten till att göra det i kanon.
Mm. Och hur hamnade du in då? För nu sitter ni i Köpenhamn i er lägenhet där. Hur hamnade du i det danska laget? Är du halvdansk som det står på deras sida?
Ja, så min pappa har sina rötter i Danmark från min farfar och farmor. Men jag växte upp i Sverige och allt sånt där.
Ja, hur blev du kontaktad av dem då? Hur började den?
Hur jag blev kontaktad av, det var att Nikolaj skrev och frågade om jag var sugen på att komma och testa med dem i San Francisco.
Mm.
Och det kommer ifrån att vi seglade över GC mot varandra. Att de var och seglade i Miracle och så seglade jag för ett annat lag. Och sen så började man känna varandra lite bättre från tävlingarna. Så det kom bara från en liten så här, ett sms. Tja, vill du komma och segla?
Och då kommer vi tillbaka till det där att ta chanserna och säga ja.
Ja. Ja, det är det handlar om. Att du får en chans. Och det kan vara att någon skickar ett sms eller någon ringer dig. Eller att du själv har tjatat på någon tills de säger ja.
Mm. Har du gjort det någon gång? Har du tjatat?
Ja, men herregud. Jag har tjatat som en iller på folk. Jag tjatade på Nikola innan det också, kan jag säga dig.
För det är också en bra lärdom. Liksom, någonstans där, det är ju många som undrar där. Vi har... en liksom annan fråga om hur gör man om man vill gå den här vägen då och, liksom, och för din del, var det strategiskt eller hände det, och du säger men det hände, för så kanske du känner att det var ingen plan och en dröm utan det hände, men samtidigt kanske du är mer strategisk än du tror, du kanske gör saker som gör att du har hamnat där du är och,
ja. Ja, det kanske är så.
Vilka har du tjatat på eller hur har du gjort det, om vi kan liksom skicka med tips till andra seglare? Hur gör man det?
Ja, har du ett kontakt till någon, det kan vara mail eller sms eller Instagram eller Facebook, vad som helst. Och du vet att de har ett projekt som du kanske kan vara intresserad av, där du tror att du kan passa in.
Yeah.
Så är det ju nog bara att tjata på dem tills de säger ja.
Ja. Ja. Nej, men vara om sig och kring sig, lära känna folk, men också våga fråga. Jag ser att ni har satt ihop detta, behöver ni, jag kan komma. Tycker du att det liksom ingår det att man, det var ju en lärdom när vi pratade med Kyle om de här sakerna också, att någonstans så istället för att välja en kanske universitetsväg så valde han att gå in i olika projekt liksom unpaid för att liksom lära sig, och han valde den typen av utbildning att liksom visa att men här är jag vill lära mig mer, kan jag få komma, kan jag få vara en del av det, fast ni behöver inte signa mig. Är det liksom någonting som du skulle liksom, funkar det så för fler?
Ja, men det är så det funkar från hela början. Att det första du gör är liksom, det kan vara 2-3 år där du liksom antingen inte får betalt eller får fruktansvärt dåligt betalt.
Mm.
Att du får precis så du kan täcka dina kostnader.
Just det.
Eller inte alls. Och det är så, du måste börja där. Att man får ju tänka som att segling är fortfarande en erfarenhetssport.
Mm.
Ju mer erfarenhet du har, ju bättre är du. Och ju klokare beslut kan du ta runt banan eller vad det nu är. Och det är ju så att du måste investera tid i dig själv så att du får erfarenheten. Och du får inte erfarenheten om du inte har erfarenheten. Så därför måste du gå in i projekt.
Mm. Det är en investering med din tid. Ja. Liksom. Lite som att gå i skolan.
Ja. Mm, men det är så du får tänka. Att du kan välja, man pratar lite så här, du kan antingen välja en olympisk erfarenhet eller utbildning där liksom, du ser din olympiska båt och du blir alltså väldigt specialiserad på just den båttypen. Och sen så kan du också gå en annan väg där du försöker få erfarenhet om liksom båtbyggning eller vad det nu är.
Storbåtar
och sen stora. Så möts, ja, och så möts de liksom någonstans på vägen upp liksom där. Men det, man, när man börjar så är det ju det är inte betalt eller sådär liksom i början.
Och har du några tips om liksom, att gå från jollen till en kölbåt? Var det, liksom, det finns ju många som går matchracingvägar eller liksom, seglar J70. Gjorde du det eller hamnade du rakt in via då, kanske Youth America's Cup och sen pang, stor båt? Eller liksom, hur tänker du kring tips att gå från jollen till en kölbåt?
Alltså vad jag känner från vad jag har missat lite i var liksom var jag började ifrån. Vi seglade mycket optimist och sen gick vi till 29 och sen seglade vi 49. Att det var liksom de båtarna vi seglade. Det är liksom tre båtar eller ja. Så kanske du hade någon tur att du fick segla J70 någon gång eller sådär liksom. Och det har jag lärt mig från många andra, att många kommer från en annan väg där de seglar sin optimist, men så seglar de mycket andra båtar runt omkring också. Och det har jag, det hade jag ganska tur att när vi var efter Youth America's Cup att kunna få möjligheten att få segla RC44 som är en super jätterolig båt och man kan lära sig liksom, som en stor båt. Mm. Den är 44 fot men den beter sig som en stor båt. Och det var så jag fick lära mig att segla lite större båtar.
Men att kunna våga göra det tidigare, för du menar du lite typ att de är från Australien och de andra länderna, de inkluderar sånt, inte RC44 kanske, men kölbåt tidigare i sin seglings.
Att man, de vågar testa och de får liksom möjligheten till att få testa också.
Ja.
Att, jag har sett hemma nu på Saltis att de har liksom en J70-båt som liksom ligger där. Och det är liksom för min del, om det hade funnits, det kanske fanns, men jag hade visst inte om det. Att kunna segla en sån bara på en tisdag eftermiddag och sen så gå ut till en optimist efter det.
Yeah.
Det hade ju varit kanon. Mm. Alltså vad man hade lärt sig av att kunna hantera en spinnacker eller en jennacker. Eller
ja, är vi för fokuserade liksom på prestation i för låg ålder så att alla börjar liksom snöa in på att bara lägga tid i den båten de sitter i just nu?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Det kanske är så. Det är att det viktigaste är för oss att vi ska, för mig i alla fall var liksom, om inte jag kunde kvala in mig till något mästerskap i optimisten så var man inte duktig i segling. Hade du inte den här Team Sweden flytvästen på dig så var du inte liksom.
Så vi vill egentligen omprogrammera det lite och skriva en ny liksom väg framåt att den som vågar segla många olika båtar, tycker det är kul med segling, har en schysst, god attityd, hjälper dem som ska dra upp en ribb. Det är de som är vinnare egentligen.
Ja, men jag tror det. Om du tror att det här är det du vill göra i framtiden så skulle jag absolut lägga mer fokus på det.
Yeah.
Och sen så är det så här att självklart att när du väl får komma på de här mästerskapen i optimisten, du får jättemycket erfarenhet av det också. Men det är inte den erfarenheten som jag tror tar med dig till att kunna vinna ett OS-guld eller vinna America's Cup eller vinna World Match Racing Tour eller bara liksom segla professionellt. Det är inte det som gör som du kommer ta dig vidare. Önskar, om man fick säga så skulle det vara att man skulle vara lite mer öppen för att prestationer är inte det som är det viktigaste när man är i den åldern. Det är snarare att samla på erfarenhet och ha kul.
Det låter som världens bästa recept. Och, du har ju gjort liksom America's Cup nu. Det är på CLGP-arenan. Vad drömmer du om next? Liksom? Vad är ditt stora mål med seglingen?
Mitt största mål med seglingen?
Mm.
Ja, det, jag har ganska tydlig sån faktiskt.
Mm,
men först av allt så ska jag... vårt stora mål med det här projektet är att vinna CLGP säsong 5. Det är våran, det är det jag jobbar för just nu, full fart.
Mm.
Och det driver en väldigt hårt och det är jättekul. Men vad jag startar med som mitt största mål, och det kom från Bermuda med Artemis, att jag vill vinna America's Cup. Och jag vill inte vinna liksom en gång, jag vill gärna vinna ett par gånger. Så det är mitt stora mål att vinna ett par America's Cup. Och det vet jag att det är inte så himla lätt.
Nej, men du enkelt, gjorde så att jag fick lite gåshud här nu i alla fall.
Ja, men,
fantastiskt.
Och jag tycker det är viktigt att ha ett mål. Och sen så är det så att ett mål är liksom det du jobbar mot. Och sen så... det är liksom resan dit som är det spännande.
Mm.
Du vet ju själv när du har vunnit en tävling att det du kommer ihåg är liksom racingen. Det var det som var det häftiga. Du minns ju inte hur du fick liksom din trofé, om man säger så.
Nej, verkligen
inte. Det är så kort. Det coola är racingen det man gör och vägen dit.
Mm.
Så jag har ett jättetydligt mål som jag vill uppnå.
Och vi ska följa dig på den vägen. Jag tror... det låter som att du är målmedveten och du fortsätter käka 12 deciliter havregrysgröt och så liksom ge allt. Så hoppas vi att dina drömmar och mål kommer slå in.
Ja, det hoppas jag också.
Du, som avslutning, för nu ska jag snart släppa dig så att du kan gå på ditt andra pass, fyspass. Men Rebecka, hon undrar lite... inside Sail GP, är det lika coolt som det ser ut?
Jag tror nästan det är coolare kan jag säga.
Just att
det är så himla stort.
Mm.
Jag vet inte om man får fram det på...
Nej, faktiskt inte. Jag såg en bild nu från Nya Zeeland som... visade liksom det här folkhavet som vällde in mot, alltså tänkte typ en bild som är tagen på Marstrand under matchkappen när det liksom kryllar av folk tajt på en kaj när de går liksom längs med tälten. En sån bild såg jag från näsan. Alltså det såg helt crazy ut. Det var så sjukt mycket folk.
Mm. Ja, det är häftigt att det är så nästan på alla tävlingar runt om hela världen. Att seglingen är som cool sport, att det finns mycket folk som är intresserade.
Där har man ju verkligen lyckats, för liksom i många andra liksom sammanhang så sitter man ju och pratar kring hur ska vi göra segling mer kul att kolla på och hur ska vi nå gammelmedia, hur ska de skriva om detta liksom. Det är ju många som liksom kliar sig i huvudet och funderar på liksom den nöten, och den nöten är ju verkligen kläckt i CLGP-sammanhanget.
Ja, men det tror jag att de har. Det är självklart, det är mycket saker man behöver jobba på i det också. Det är inte så att det är en färdig produkt ännu. Det är mycket de behöver utveckla fortfarande och utveckla hela tiden till varje vän. Men det är liksom, fungerar inte det här för att få liksom att folk har kollat på segling, då vet inte vad du ska ta till med liksom.
Nej.
För det här är, det är grymt häftigt.
Men det verkar faktiskt funka på riktigt. Det finns ju fantastiska sändningar och man blir väldigt fängslad när man kollar på det, så att har ni missat det så in och kolla senast på Nya Zeeland. Nu så finns det ju på YouTube med racingen liksom, att man kan kolla hela sändningen på replay. Så nu behöver vi inte prata jättemycket om den tävlingen, men det var ju en tävling nyss där vi såg att du var väldigt nöjd med resultatet, så att ni klättrar i danska teamet. Jag är imponerad.
Ja, nej, men vi har haft en jättekanon säsong. Nu var det inte jättekanon i den senan, men så är det ibland.
Ja, absolut.
Och det gäller att ta lärdomar från det också, och det är viktigt. Och det är som idrott går upp och ner. Och det gäller bara att jobba mot sitt mål och ta sig framåt. Det är jättekul. Vi har jätteutveckling vi har haft och det är ett jättekanongäng som ser det här. Och det är, Ja, det är grymt kul.
Vi är väldigt stolta över att ha dig i den här världen och som svensk. Vi är lite starstruck, men mest så är vi stolta att heja på Julius. Att du känner att du har vårt support. Svenska flaggan är bakom dig, ja, även fast tack. Du seglar för Danmark.
Ja, det är jättehäftigt och det är kul. Och det är, ja, tack härligt. Mycket.
Du, sista frågan här nu då. Vem skulle du vilja lyssna på i seglingspodden framöver? Har du någon idé på det?
Ja, du. Ja, vem skulle jag lyssna på? Det hade varit väldigt intressant att lyssna på någon från lite längre bort i tiden. Hade jag tyckt var intressant att se hur det gick till på kanske 80-talet eller så där, liksom. För det var en utvecklingen från nu till då är ganska stor. Och vi hade mycket framgång under den tiden också.
Verkligen. Det, ska vi slå på stora trumman och bjuda hit Pelle Pettersson? Eller liksom har du...
Ja, det hade varit supercoolt.
Eller hur? Ska vi göra det? Jag tror att vi kan göra det. Då kan vi jämföra AC-satsning back in the days med dagens.
Ja.
Det är bra, då får du lyssna när det avsnittet släpps.
Ja, det ska jag absolut göra.
Härligt. Tusen tack Julius Hallström. Nu får du återgå till din fysträning och stort lycka till framöver här nu med dina mål och dina drömmar och ert projekt i Danmark med SailGP. Tusen tack för att du tog dig tid.
Ja, tack så mycket för att du kom med, det var jättekul. Tack.
Ha det bra, hej då!
Hej då!
Hoppas ni har fått med er massa kul och intressant från det här avsnittet. Tänk att så många ungdomar har chansen att gå Julius fotspår just nu tack vare flera modiga beslut som lett till att Sverige återigen har en Youth America's Cup-satsning på gång. Tack Julius för alla dina tips och tack ni som har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor.
En poddproduktion av Fredag.